Jag hade ju tänkt att föreslå att vi skulle förbli stående, men nu sitter ni så gött redan. Men jag tänker ändå att vi ska be tillsammans en gång till innan vi predikar. Och be gärna där du sitter att just du ska vara öppen för det som Gud vill ge dig. För jag tror att i varje predikan, varje gång vi öppnar Guds ord, så finns det ett personligt tilltal till oss. För Gud känner oss. Och han vet vad vi behöver var och en där vi befinner oss i våra liv. Så be tillsammans med mig om att vara öppen att lyssna till det Gud har att ge just till dig. Vi ber tillsammans. Tack Gud att du är här genom din gode helige ande. Nu ber jag för mig själv. Jag ber för var och en som sitter här. Hjälp oss att vara öppna och lyhörda för det där som du kanske viskar, men det där som du uppenbarligen vill ha sagt till oss. Några av oss kanske kommer uppleva att du står med en megafon idag och skriker ut något tydligt: ta emot detta från mig. Och medan andra av oss kanske anar att det här är det Gud vill ge till mig. Men jag ber i Jesu namn att undret ska ske. Att ditt ord inte blir ytterligare kunskap i våra hjärnor. Utan jag ber att den här predikan, när ditt ord ska tala, ska bli en erfarenhet i våra liv. Om vem du är. Vilka vi är och vad du vill ge till oss. Kom och levande gör ditt ord. Gör oss mottagliga i Jesu namn. Amen. Gott. Förra söndagen så började en predikoserie som vi ska ha här i kyrkan ifrån Apostlärningarna. Robert hade den introducerande predikan. Lyssna gärna på den på nätet. Och nu kommer vi under en lång tid framöver hålla oss i Apostlärningarna och gå igenom den boken ett kapitel per vecka. Och det är en helt otrolig bok. Det beskriver hur de första kristna fick ta emot den helige ande efter att Jesus hade lämnat jorden. Det beskriver hur den första kyrkan växte till, vilken kraft de hade och vilket liv de fick leva. Och vi lever ju faktiskt i samma tid, i apostlagärningarna. Så därför så är ju det här någonting som högst personligt angår våra liv och utmanar vårat sätt att vara församling som gemenskap i Sävedalen, men också utmanar mig personligen. Hur lever jag mitt liv tillsammans med Jesus? Och rubriken för dagens predikan är satt: vad betyder detta? Och det är hämtat från Apostlagärningarna 2:12. Och det är folkets reaktion när den helige ande kommer över apostlarna och lärjungarna på pingstdagen. Och jag skulle kunna tänka mig ett alternativ till den rubriken. Den är bra, men man skulle kunna liksom ta en till. Den stora skillnaden. Vad betyder detta? Det är frågan som de runt omkring som ser att andra tar emot anden undrar. Vad i all sin dag händer? Vad är detta? Men för de som fick erfarenheten av anden så var det kanske frågetecken. Men den största var att det blev en skillnad i deras liv. Och nu läser vi från Apostlagärningarna 2. Jag läser vers 1-16, 37 och vers 41. Och du har redan hört ett avsnitt som ligger där mitt emellan, som Emily läste, där Petrus citerar Joels profetia. Men vi läser ifrån Apostlagärningarna 2. När pingstdagen kom så var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlet ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: men är inte detta galileer allesammans, dessa som hör, som talar? Och hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer ifrån Mesopotamien, Judeen, Kappadoken, från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad så visste ingen av dem vad de skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Medan andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvgästvin. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem: judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, det här är vad som sagts genom profeten Joel. Och orden träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Luftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också, och han uppmanade dem: se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000 människor. Innan det här händer så har faktiskt Jesus förvarnat om detta. De som var hemma i skrifterna, de hade ju läst Joels profetia. De hade hört om att anden skulle komma på ett nytt sätt. Inte som den kom i Gamla testamentet, för anden var ju inget nytt fenomen på jorden. Den helige ande var med redan när Gud skapade jorden. Hur den helige ande var med över havet när jorden blev till. Men innan det här hände så har anden bara kommit stötvis över gudsmän, över gudskvinnor, över profeter och profetisser. Anden har inte varit konstant på jorden. Men man visste att Gud ska på ett nytt sätt utgjuta av sin heliga ande. Och Jesus hade sagt till dem: ja, men det är jättebra, jag kommer att lämna er. Men jag ska skicka en annan hjälpare, den heliga ande. Och när han kommer, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Inte bara här, utan ut över hela jorden. Och ni ska få vara med och se, för genom mig kommer ni få vara med och göra gärningar som jag och ännu större. De hade liksom hört det här innan. Men jag tror ändå att det här kunde varit svårt att ta till sig. För de hade ju ingen erfarenhet själva innan av anden. Och jag tror att här ligger den stora skillnaden många gånger i våra liv. När det går från teori, kunskap, till att det får bli ett med mitt eget liv. Och det var när de fick ta emot den helige ande som någonting helt nytt började i lärjungarnas liv, och som det blev en stor, stor skillnad. Och Petrus, när han hänvisar till Joels profetia, så säger han också: och nu kommer den helige ande över allt kött. Och allt kött, det grekiska ordet, betyder över alla människor. Det finns liksom inga distinktioner, inte mellan kön, utan det var både män och kvinnor. Ingen skillnad i ålder, utan det var gamla män och det var unga pojkar. Det var tjänare och tjänarinnor. Den heliga ande skulle utgjuta sig över alla människor. Och man kan ju tänka sig att det är lite anmärkningsvärt att när den heliga ande kommer, ja, då går han inte till templet. Eller det är inte där han först och främst sänker sig. Där prästerna finns. Han går inte till rabbinskolan där de sitter och lär sig en massa kunskap. Det är inte där den heliga ande faller. Det är inte där i kanske bakgatorna där några sitter och försöker få ihop någon konspiration eller göra någon revolution av något slag. Men när den heliga ande kommer, då kommer han till det övre rummet. Det är Jesu vänner. Det är Jesu familj. Det är de som har varit med honom. Där de är samlade. Han kommer till sina vänner, och där står att hela rummet uppfylldes av Guds ande. Att den heliga ande kom över allihopa. Och jag vill säga det att den helige ande är inte en extra växel, utan det hör så grundläggande till det kristna livet. Att vara en kristen, att tro på Jesus, är att leva med den helige ande. En stormvind, ett dån och tungor av eld. Och alla börjar tala ett annat språk. Tungotalet är inget kvitto på att du är fylld av den helige ande. Jag vill att du ska liksom veta det som en grundläggande grej. Man kan absolut vara en andefylld kristen utan att tala i tungor. Det är liksom inte så där tungotal lika med du har den helige ande. Inte tala tungor lika med du har inte anden. Det vill jag liksom lägga som en grund, så behöver ni inte fundera på det. Liksom. Man kan absolut ha fått den helige ande. För när man tar emot Jesus och tror på honom, då flyttar den helige ande in i var och en. Men just den här söndagen så ska vi stanna till vid tungotalet. Och jag ska prata om det som en gåva som jag faktiskt också tror Gud erbjuder var och en. För som jag läser här så kom tungotalet till alla de som var församlade. Och mig vetligen så har jag nog själv aldrig hört en undervisning om tungotalet på en söndag förmiddag. Jag är ju visserligen uppvuxen i missionsförsamling. Kanske det finns några som är uppvuxna pingst som har hört det. Men jag har faktiskt inte det, och jag har ändå levt många år i missionskyrkan. Och varit faktiskt också arbetat i pingstkyrkan ett helt år. Men jag har aldrig hört det. Däremot har jag varit på mängder med ungdomskonferenser. Jag har varit på hur många läger som helst. Jag har varit på helger då man liksom har en helig andehelg. Det är det som är fokus för hela den helgen. Nu ska vi få ha tag på anden, det Gud vill ge. Men jag har nog aldrig hört det i en söndag förmiddagsgudstjänst. Så det känns ju lite spännande och lite bävande. För jag tror att det kan finnas några av oss som har längtat efter detta otroligt mycket. Att man har bett om det, kanske i sin ungdom. Och kanske man har varit framme för förbön i någon kyrka eller på något läger. Och så har det inte hänt. Och det har lämnat en stor sorg. Och det har lämnat ett frågetecken. Är jag inte tillräckligt kristen? Och man har sett hur sina kompisar har fått detta. Och så lämnar det olika känslor i oss. Både av rädsla, kanske av bitterhet, kanske att det skapar oro. Nej, ska vi behöva prata om det här nu? Också idag. Och så fjärmar vi oss liksom och bygger upp skyddsmurar för att skydda oss. Jag skulle bara vilja, mitt i predikan, bli en enkel bön. Att Gud hjälper oss att liksom släppa de här rädslorna. Att han får ta hand om det som jag tror kan vara en besvikelse eller en känsla av att inte vara tillräckligt andlig. Kan vi bara be en kort bön om det? Far, dig som vi får kalla pappa. Du som känner oss och vet precis vilka erfarenheter vi har. Jag ber att du med din vanliga faders hand ska föra oss precis just nu förbi våra skyddsmurar. Jag ber att du ska riva ner dem. Våra rädslor. Vårt behov av att ha kontroll. Heliga ande, jag ber att du ska föra oss ut i frihet. Och att du ska ta bort rädslor och det som är förbehåll i våra liv för att ta emot den heliga ande och idag specifikt tungotalet som gåva. Om det ber jag i Jesu namn. Amen. Och vad är då tungotalet? Jag tycker att det förekommer på två olika sätt i Nya testamentet. Dels så är det som den här texten där vi läste. Det är ett språk som existerar, som människor talar någonstans ute i världen. Och när lärjungarna börjar tala i tungor så står det att då talar de om Guds stora gärningar. De predikar liksom på ett främmande språk och de berättar vem Jesus är, vad han har gjort. Och människor tog emot och började tro. En manifestation kan man säga som säger något om vem Gud är och han förmår. Det vanligaste som förekommer i Nya testamentet och som man hör vanligast idag, det är ju tungotalet som ett bönespråk. En gåva som Gud har gett till sitt älskade barn för att hon och han ska kunna be till honom. Inte bara med sitt förstånd utan ifrån sitt ande. Ifrån sitt hjärta. Hjärtat samtal med Gud. Jag skulle läsa ifrån första Korinthierbrevet 14 där det står om detta. Och jag läser ifrån vers 1-5. Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Till den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor. Men helst att ni profeterar. Att profetera bättre än att tala med tungor. Så vidare man inte kan tolka sina ord så att församlingen blir uppbyggd. Paulus menar uppenbarligen att bäst är om vi alla profeterar det. Men så säger han att tungotalet, det är det som bygger upp dig. Och jag känner ju för egen del, och jag tror att var och en som är kristen behöver den kraften. Att bli uppbyggd i sin ande. Och att få tala i tungor är ett sätt att bli uppbyggd i sin ande. Att stärka sin relation till Gud, det är en hjälp i bönen. Jag vill bara ge ett vittnesbörd om hur det var när jag var med i en böngrupp och läste pastor och bodde i Örebro. Och då satt vi där, och jag brukar själv inte be högt i tungor. Jag har fått det som en gåva, men jag ber inte högt i offentliga sammanhang. Men i mindre grupp, när man är trygg och så, kan jag tänka mig att göra det. Liksom. Och det känns bekvämt. Oftast använder jag den själv hemma när jag ber. Liksom. Eller i förbön och lite så. Men här var vi i en liten barngrupp. Och grejen är att jag hade bott i Turkiet och behärskade fortfarande turkiska ganska väl. Och jag hade en dröm och längtan om att få åka till österut, Kirgistan, Uzbekistan, till uigurerna i Kina och få berätta om Jesus. Och vem vet, det är fortfarande en längtan som finns där. Men jag kunde turkiska och i alla fall. Och så sitter då en kompis till mig som har en tydlig missionärskallelse över sitt liv. Och hon längtar också att åka ut till det här området där de här turkiska folken bor. Och så sitter vi där och helt plötsligt så börjar hon då be högt i tungor. Och jag sitter där liksom och är min bön och så bara, men hjälp, jag förstår ju vad hon ber i tungor. Liksom. Det var hur häftigt som helst. Det var inte på ett turkiskt språk. Jag skulle säga det kanske var som på danska eller ja, det var alltså det kanske var kirgisiska eller uzbekiska eller något. Kazakiska kan det vara. För det vet jag att jag kan lite grann. Men jag förstår kanske 80% av vad hon sitter och hemligt ber till Gud. Och då kändes det lite så här, oj, tjuvlyssnar jag på hennes bön till Gud nu. Men för mig blev det otroligt uppmuntrande. Och så efteråt så frågade jag, vill du veta? Liksom, för jag sa, jag tror faktiskt att du har ett turkiskt språk. Och då tyckte hon, va? Har jag fått ett turkiskt språk som tungotal när jag längtar efter att få åka och prata om Jesus för det här folket? Det tycker jag var väldigt häftigt av Gud att ge henne det språket. Och så frågade jag, vill du veta lite så här vad du sa? Ja, det vore roligt, sa hon. Och vad hon hade sagt, det var ju liksom här, lovad vare du Gud, du är underbar, du är suverän, du är den högste, du är den mäktigaste. Alltså, och mängder av ord att beskriva och lova den levande guden. Och för mig var det otroligt, oj, är det det som man kan göra ibland när man talar i tungor? Är att man på ett annat språk upphöjer Gud för den han är? För mig var det en otrolig uppmuntran. Och för henne var det en sjukt stor uppmuntran. Paulus skrev här att talar man offentligt i tungor så ska det finnas någon som kan uttyda det. Jag vet inte om ni har varit med om det. När jag växte upp, jag skulle säga att jag växte upp i en alldeles vanlig missionsförsamling ute på Östgötaslätten. Ungefär en mil utanför Linköping. För mig var det normalt att det här skedde i en missionsförsamling. Långt ifrån varje söndag. Men ibland när man hade varit i lovsång och det var förbön. Så helt plötsligt så kunde faktiskt någon ställas upp. Och börja tala ett annat språk. Jättemärkligt. Och då sänkte det sig som en tystnad faktiskt i hela kyrkan. Man kunde bara nästan ta på Guds närvaro. Och så blev det tyst och så var det någon spänd förväntan så här. Och så är plötsligt så ställer sig en annan upp. Och så säger, det här har Gud sagt på ett annat språk. Och så fick den personen en översättning eller en tolkning. Och hela församlingen bara, oj, Gud säger någonting till oss som gemenskap. Vilket var fantastiskt uppmuntrande. Och inte på något sätt obehagligt. Men väldigt spännande. Och det kunde hända att när vi hade lovsjungit precis som vi gjorde just nu. Så jag plötsligt kunde hon som stod där vid pianot. För hon ville gärna stå upp och spela. Hon var kort så det gick bra för henne. Som stod och spelade. Helt plötsligt så kunde hon bara fortsätta att spela. Och så är det kanske 3, 4, 5 stycken röster. Som börjar sjunga på ett helt nytt språk. Och det var ingen som liksom dirigerar. Nu ska vi sjunga eller nu stängs det av eller på. Utan det var bara en sång. Som berörde alla som var i den gudstjänsten. Och så avmattades det. Och så kände man bara, oj, Gud är här. Och så kände man att Gud arbetade igen och gjorde någonting. I den atmosfären växte jag upp. Jag är otroligt tacksam för det. Gud är densamma idag. Han vet att vi behöver tungotalet. För att vi ska bli uppbyggda. Men också att det ska fungera. Som en gåva i församlingen där uttolkning finns. Eller där vi kan få sjunga i tungor. Och lovprisa honom på ett helt nytt språk. Paulus skriver vidare i 1 Korinthierbrevet 14:14. Att ber jag i tungor så är det min ande som ber. Medan mitt förnuft är overksamt. Och jag tror att det finns en rädsla hos ganska många. Man kanske har läst det här. Eller så tänker man, oj. Den heliga ande är en kraft som finns i rummet och helt plötsligt kan han bara drabba mig. Och jag vill inte göra bort mig inför andra människor. Jag vill inte helt plötsligt okontrollerat börja tala någonting annat som jag själv inte förstår. Och det skapar rädslor och obehag. Gud är en god Gud. Vi hörde Lalla läsa innan. En far som vill ge oss goda gåvor. Han vill inte utsätta dig för något obehagligt där du känner att du mår dåligt. Sån är ju inte min pappa. Sån är inte far i himlen. Men han älskar att ge sina barn goda gåvor och det han vet att vi behöver. Det han vet att vi så innerligt väl behöver för den här tiden. Gud är en god Gud och han vill välsigna dig. Bland annat med talet i tungor i den heliga ande. Jag bestämmer själv när jag vill tala i tungor eller inte. Det är inte som något som bara faller över mig och så blir jag utan mitt förstånd. Jag kan bestämma om jag vill bli tyst inom mig eller om jag kan bli högt. När ska man använda det här? Varför ska man ha det här? När jag träffade Sven och så var det någon som frågade så här. Ja, vad är det för särskilt med honom då? Alltså han är fantastisk. Han är så härlig och han är så underbar och så här. Du vet, jag är helt överfylld av denna fantastiska människa. Men det vet ju ni som har träffat Sven, det går inte att beskriva honom med ord, va? Han är ju ljuvlig, kära värld. Ibland tänker jag så att det är när man möter Gud. Alltså vårat språk är så sjukt begränsat. Det finns inte ord att tala om vem den levande är. Att då inte behöva göra det med sitt förstånd utan få göra det med sitt ande. Det är så befriande. Det är så förlösande. Eller som jag skulle beskriva hur det var. Jag skulle försöka förklara vad som hade hänt när jag var på retreat. Och så bara känner jag, jag kan inte sätta ord på vad det är i ett möte, den levande då. Man skulle kunna säga att tungotalet hjälper oss att uttrycka för Gud vad vi verkligen känner i vår ande. Utan att vi behöver gå igenom den här processen i att försöka tolka det på vårt eget språk. Vi är inte alls utan förnuftet, men det är overksamt. Därför att det slipper den ansträngningen som det är. Att översätta känslor där vi är med till ett för oss begripligt språk. Alltså förnuftet är ju inte bortkopplat. Men vi slipper liksom anstränga det. Utan det är anden som bara får flöda fritt. Det är ett sätt att tala till Gud. För att det finns inte ord. Ibland tror jag att du kan känna igen dig i det som jag också kan känna, att man är hämmad när man ska be ihop med andra människor. Hur i all sin dag ska jag formulera mig? De andra ber så galet bra. Och nu var han så långt, då måste jag också be långt. Och så blir man tyst istället. För mig kan det vara så att om jag ber här inne tyst i den heliga ande, så kan jag få hjälp att formulera en bön högt. Det kommer liksom ord som hjälper mig. Det finns ett uttryck som heter att be igenom saker. Kanske också det är lite för pingst. Jag vet inte. Men när jag jobbade i pingstförsamlingen och var med i team, mycket pingstvänner, så sa de där, nu ska vi be igenom det här. Och det innebar liksom att man tryckte på i bön tills man kände på något sätt att ja, men nu är vi igenom. Nu har det hänt någonting. Och var uthållig i bön. Jag vet inte om det är någon mer än ni och jag som har problem med det. När jag har sagt till Gud vad som ligger på mitt hjärta, då är jag klar på något sätt. Och det känns ju lite onödigt att upprepa samma sak 15 gånger. Så. Att be i tungor är för mig en hjälp att vara uthållig. Att be längre än 5 eller 7 minuter. Då kan man ju varva också. Då ber jag lite med mitt förstånd och så kan jag be lite med tungor. Och då kommer ofta nya kanske tankar, nya sätt att be. Och så kan man be ett tag till. Absolut en hjälp i att be uthålligt. Om man ber för en människa som man har sagt, jag vill be för det här barnbarnet kanske. Eller jag ber för den här arbetskamraten. Och så ber man troget varje dag. Och så kanske man lever lite på distans. Man vet egentligen inte riktigt vad som rör sig i den här människans liv. Eller vad som händer där. Då ber man för, vi tar Klas, säger vi. Gode Gud, välsigna Klas. Var med honom idag på jobbet, var med hans familj. Beskydda och bevara dem. Ge dem allt det de behöver. Amen. En fantastisk bön. Den ska vi be många gånger om dagen för våra vänner, för våra släktingar och de som ligger oss nära på hjärtat. Men jag tror att Gud vill uppenbara för dig vad Klas verkligen behöver hjälp med. Ber man i tungor för Klas, så får man ju också då hjälp att liksom be kanske med det som inte jag vet om i hans liv. Och det är ju inte nödvändigt att jag får veta det. Jag kan ju be i tungor för Klas, och då är det ju liksom min ande som ber precis exakt det som Klas behöver ha förbön för i den här stunden. Utan att jag vet om det. Eller så talar Gud om det med lite mer av uthållighet i min bön. Så kan jag be lite mer för specifikt. Aj då. Det var lite strul liksom med chefen. Det håller på att skära sig ordentligt. Okej, då ber jag uthålligt för det vad det gäller Klas. 4 områden alltså. Det tungotalet är en stor hjälp i våra liv. I tillbedjan och lovprisning. Att älska Gud. Att upphöja honom. Det som vi skapar att göra som människor. Det hjälper mig att tillbe Gud. Det hjälper mig i min förbön för andra människor. Det hjälper mig att vara uthållig i bön. Det hjälper mig när jag inte har ord för det jag ska be. Och det kan hända bara för att ibland har jag inte ord, eller jag orkar inte be, eller jag kan inte be. Ibland händer det att man kommer i kris. Och då vill man kanske inget hellre än att be, men det finns inte ord. Och så var det när jag var 19 år och var i team. Då fick jag ett telefonsamtal att min syrra hade blivit utsatt för övergrepp. Men då finns det inte ord. Det finns så mycket känslor. Men då fick jag gå ut i skogen och så fick jag ropa till Gud och gråta. Och då kunde inte jag be, men jag var tvungen att be. Och jag är så evigt tacksam att jag ändå kunde ha ett tungotal att få uttrycka all denna vrede, all denna sorg, all denna förtvivlan, men också en förbön för min syrra. Gud, var med henne i detta. Och hur i all sin dag ska jag be för henne? För mig var det ett otroligt hjälp i en för mig kris. När något fruktansvärt hade hänt henne. Och inte minst, tungotalet bygger upp din ande. Du blir stärkt i din relation till Jesus när du talar i tungor. Att ta emot tungotalet. I Nya testamentet läser vi att det sker ofta genom handpåläggning. Att andra människor lägger sina händer på den som längtar efter att få det. Och den heliga ande kommer och ger det som gåva. En del människor får ett enstaka ord som man kan börja smaka lite på. För en del bubblar det som vattenfall från början. Och så kanske man känner sig lite osäker. Det här ordet, är det verkligen ett tungotal? Eller har jag hittat på det här i mitt huvud? Men det är ju inte så farligt att smaka på det och prova. Kommer det igen? Känns det bra att använda det? Det är precis som ett barn som lär sig ett språk. Man använder de orden man får. Och det är ju inte så farligt om det blir lite fel. För man gör det ju i längtan efter Gud. En känd teolog vid namn John Stott har sagt så här om kyrkan, om församlingens behov av den heliga ande. John Stott var en fantastisk teolog. Får du ta en bok om honom, av honom, läs den. Han har kommit ut med en bok precis om lärjungaskap. Köp den, låna den, läs den. Han skriver så här: det kan inte bli något liv utan livgivaren. Ingen förståelse utan sanningens ande. Ingen gemenskap utan andens enhet. Ingen kristuslikhet utan andens frukt. Och inget vittnesbörd utan andens kraft. Som en kropp utan andetag är ett lik, så är kyrkan utan anden död. Jag skulle säga att anden, det är ju självklart grundläggande för hela kyrkan. Jag skulle säga att tungotalet är också en grundläggande gåva. Något som Gud sträcker ut och vill ge oss. För vi behöver bli uppbyggda. För vi behöver hjälp i våran förbön. Vi behöver hjälp att upphöja den levande. Vi ska alldeles strax gå in i förbön, då du får möjlighet att komma till Gud. Och precis som vanligt får du komma med det som är ditt liv. Oavsett vad det är. Här framme kommer vi ha förebedjare. Där du får komma fram till dem och så kan du säga: hjälp mig att be för det här. Eller det här vill jag att du ska be tillsammans med mig. Eller be för mig om. Men idag skulle jag vilja särskilt inbjuda dig. Som längtar efter att få ta tungotalet. Eller som har tungotalet. Och som kanske inte riktigt har aktiverat det. Eller för så vet jag själv att. Ibland glömmer jag bort det. Att det kan ha gått långa tider utan att jag använt det. Och då kan man behöva få hjälp att börja använda det igen. Och så vill jag särskilt säga till dig som kanske känner: nej, men jag längtar inte efter det här. Men jag kanske skulle önska att jag gjorde det. Då kan man be till Gud: Gud, ge mig en längtan efter de gåvorna som du vill ge mig. Eller om man är rädd: Gud, ta min rädsla. Kom ihåg, Gud är en god far. Han vet vad du behöver. Han älskar att ge sina barn goda gåvor. Och han vill välsigna dig. Vi ber tillsammans. Tack att du är här med din gode helige ande. Och nu ber jag att kunskap ska förvandlas till erfarenhet. Och det kan bara du göra. Du kan bara ge oss en längtan efter dig själv. Det är bara du som kan ge oss en längtan efter din heliga ande. Och du vet vad du behöver ge till oss för att förnya din församling. Förnya din kyrka så att det blir en gemenskap som är trovärdig, sann. Och som både ord i handling och i kraftgärningar visar på vem du är. Far, du vet också vad vi var och en behöver ta emot för att bli uppfräschade i vårt kristna liv. Och jag ber att heliga andes gåvor ska fördelas. Och särskilt gåvan att få tala i tungor så att vi får bli uppbyggda och så att vi får hjälp att lova dig, Gud. Beskydda oss ifrån att se ner på oss själva. eller förminska oss själva. Hjälp oss istället att fästa ögonen på dig som en god Gud som vill ge goda gåvor. Amen.